Välkommen till tidningen Syskonbandet nummer 5, oktober 2025, årgång 117. Tidningen Syskonbandet produceras av Kristna Synskadades Förening Syskonbandet. Syntolkning av framsida. Stor rubrik i Martin Luthers fotspår. Bild 1. Några av de resande i Tyskland går på Kullerstensgata i Wittenberg längs med gamla hus i olika färger. Bild 2. Mikael Liljekvist och några fler ur resesällskapet står omkring en taktil modell av Wittenberg. Mikael känner med ett finger på en av gatorna. Innehåll. Från verksamhetsledaren, tomhänt. Inbjudan till svorsk träff. Ashram inför advent, en helg av stillhet och gemenskap. Syskonbandsdagar och årsmöte 2026. Boka Kristi himmelsfärdshelgen redan nu. Medlemsnytt. Vilka finns i huset? När punkter blir musik. Boktips. Den ofrivillige rebellen. Utblick, skola för blinda i Indien. Resedagbok, Tysklandsresan, del 1. Det är bra med vit käpp. Bibel och appanvändning, 2 dagars kurs i Alvik. Och bönenotis. Jag som läser tidningen heter Charlotta Burman och inläsningen är producerad av Darub. Från verksamhetsledaren. Tomhänt. Punktskriften är kanske det ultimata skriftspråket. Kanske hade Luther förespråkat det och översatt Bibeln inte bara till tyska utan skrivit den med punktskrift om Brais punktskrift funnits på den tiden. Den tanken slår mig nu efter att ha lärt mig mer om Martin Luther genom syskonbandets studiecirkel och Tysklandsresa. Kopplingen är nog inte helt uppenbar, så jag ska kort förklara min tankegång. Martin Luther lovade Gud att bli munk om han räddades från ett hemskt åskoväder. Löftet höll han till sina föräldrars stora förtret eftersom de bekostat honom en dyr juristutbildning. Som den ytterligheternas person han var, förmodligen bipolär, så hängav han sig att bli den mest nitiska, den allra bästa munken som tiggde mest och biktade sig allra mest. Ändå kände han inte att han var tillräcklig för Gud och det gjorde honom förtvivlad. Då, när han var själsligt på botten, kom han till insikten att det bara är Guds nåd som gäller. Inte vad vi åstadkommer, och det är bara tomhänta vi kan sträcka oss fram i tro och ta emot den. När vi läser punktskrift måste vi också ha tomma händer. Det går inte att pilla på fingrarna eller pilla med annat samtidigt. Kanske skulle det därför vara bra för mångas koncentration på texten att läsa den i punktskrift. Fingrarnas enda fokus skulle vara bokstäverna och tanken kan följa med dem. Luther översatte Bibeln till folkets språk och nyttjade den nyuppfunna boktryckarkonsten för att varje människa själv skulle kunna läsa och verkligen ta till sig Guds ord. Han hade nog gillat tanken på att tomma händer behövs för läsningen och mottagandet av texten. Läs här i tidningen om hur punktskrift förvandlas till musik och om hur syskonbandet får vara med på ett hörn i att också ge barn i Indien chans att lära sig punktskrift, skriver Tina Strömberg. Inbjudan till svorsk träff. Nu startar vi en ny svensk-norsk digital mötesplats. Det blir svorsk träff. Här bjuder KAB och syskonbandet Kristna Synskadades Föreningar in till inspirerande samtal med spännande gäster. Varje tillfälle tar upp nya ämnen med stor bredd, alltid med plats för frågor och reflektion. Första träffen blir tisdag 18 november klockan 19 till 20.30. Tema Luther om kamp och frihet. Kvällens gäst är Carl Magnus Adrian, författare till boken med kvällens tema och guide på den Lutherresa som Cab och syskonbandet nyligen gjorde tillsammans. Han delar varför Luther blivit så viktig för hans egen tro och berättar om upplevelsen att resa med en stor grupp synskadade. Platsen är Zoom och programvärdar är Kurt Ove Mäland och Tina Strömberg. Vem du än är, varmt välkommen. Ashram inför advent, en helg av stillhet och gemenskap. Den 21 till 23 november bjuder syskonbandet och kristna Ashram-rörelsen in till en helg med sång, tystnad, bön och reflektion. Den förra gången var alldeles underbar och jag önskar att det hade funnits liknande fristäder runt hela landet. Det behövs många vattenhål för folk som behöver återhämtning för själen. Så skrev en av dem som anmält sig att delta också i år. Några platser finns ännu kvar. Läs mer på syskonbandet.se och anmäl dig senast den 1 november. Syskonbandsdagar och årsmöte 2026. Boka Kristi himmelsfärdshelgen redan nu. Nästa års syskonbandsdagar med årsmöte hålls på Sigtuna folkhögskola under Kristi himmelsfärdshelgen den 13-17 maj. Mer information kommer längre fram, men reservera gärna dessa datum redan nu och kom med till dagar av gemenskap på en intressant plats. Medlemsnytt. Nya stödjande medlemmar. Birgitta Isaksson, Gävle. Öyvind Vågen, Stockholm. Till Fridens hem, Lars-Åke Skog, Gråbo. Anders Sundén, Göteborg. Vilka finns i huset? Ekumeniakyrkan. Artikelserien fortsätter om vilka organisationer som finns tillsammans med syskonbandet på Ekumeniska centret. Denna gång är Sara Löfstedt inbjuden till fåtöljen på vårt rum för att berätta om det unga samfundet Ekumeniakyrkan som har sitt huvudkontor på våningen över oss. För 14 år sedan slog sig Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige samman och bildade Ekumeniakyrkan. De har varit en del av Ekumeniska centret sedan dess start och är de som har flest medarbetare här i huset. En av dem är nu Sara Löfstedt. Hur skulle du beskriva denna kyrka? Jag skulle nog beskriva det som en kyrka med breda rötter som sträcker sig på något vis i all frikyrklighet. Centralt är att fira gudstjänst såklart, men också diakoni. Det som är lite typiskt för Ekumeniakyrkan är att gudstjänsterna kan se så olika ut, likna svenskkyrklig gudstjänst i en församling och pingstkyrklig i en annan. Sedan har den också en tydlig folkrörelseförankring med demokratiska församlingsmöten, försöker Sara sammanfatta. I september var det den årliga kyrkokonferensen som förläggs på olika håll i landet och dit alla församlingar får sända minst två ombud. I år hölls den i Stockholm och cirka 600 personer deltog vid själva förhandlingarna och seminarier. Vid konferensen i Helsingborg för 2 år sedan beslutades att istället för årligen ska konferens med förhandlingar göras bara vartannat år för att året emellan ska vara en visionskonferens. Det var speciellt, säger Sara, eftersom det var första året med fokus främst på beslut. Nästa år, som blir i juni i Örebro, blir det visionskonferens. Tanken är att det då ska vara mer tid för samtal, processande och förhoppningsvis inspiration. Det är vi precis i starten med att börja planera nu. Sara tog kontakt med mig före konferensen för att få tips om hur den kan göras mer tillgänglig för personer som inte ser. Hur gick det då? Tanken väcktes och tillgängligheten var generellt god men kan verkligen bli bättre. Det vi gjorde var att lägga upp gudstjänstordning på hemsidan, men jag undrar vem som egentligen hann hitta till den, säger Sara och fortsätter. Jag har en dröm inför konferensen 2026 att vi ska ha en liten grupp på kanske 2-3 personer som jobbar bara med det. Att ta på sig de glasögonen för att i skapligt god tid titta igenom det som är planerat så att det finns tid att ändra på saker. Den delen är verkligen eftersatt och då tänker jag på olika slags behov, säger Sara. Samfundet har ett 100-tal nationellt anställda men flera av dem finns i de 7 regionerna. Runt 40 personer är det som har sin arbetsplats på Ekumeniska centret och de är med det den största organisationen på våningen. Där har de ekonomiavdelning, HR-arkiv, internationella enheten, enheten för medarbetare och utbildning, enheten för församlingsliv och utveckling samt kyrkosekretariatet där Sara finns. Kommunikationsavdelningen är förlagd i Göteborg. Vad kan ni härifrån nationella kontoret stå till tjänst med för lokala församlingar? Den dagen ni anställer en pastor så är den godkänd stämplad härifrån. Det tillverkas också material här som man kan använda sig av i församlingen. Imorgon till exempel åker jag till min hemförsamling och ska jobba med det material som heter Söka och finna livsmod. Ett samtalsmaterial med jättefina korta filmer utifrån existentiell hälsa att samtala om. Sara berättar vidare om brukssånger som i år firar 25 år. Det är nya sånger med enkla livsnära texter som ständigt fylls på och är till för att användas i gudstjänst. På Spotify finns de inspelade att fritt lyssna på. Hon berättar också om sådant som kan låta lite tråkigt men viktigt. Att de på nationella huvudkontoret sköter viss administration åt församlingarna, såsom att hålla reda på tidigare pastorers och diakoners pensioner. Församlingar kan få handledning för att utvecklas eller om det uppstått en kris eller konflikt. Det delas också ut bidrag till diakonala satsningar och till församlingsplantering. Sara själv var lärare i många år och utbildade sig sedan till diakon 2016. Ett tag jobbade hon som regional församlingsutvecklare och då kom hon att få stor kärlek till alla små församlingar med människor som stretar på i sitt engagemang. Jag blev som diakon så full av människoöden till slut. Jag kände att jag inte riktigt räckte till och behövde en paus från det. Därför sökte jag tjänst som koordinator vid kyrkosekretariatet när den kom ut. Tror det är min kärlek till församlingar som gjorde att jag fick denna tjänst, säger Sara. Vilken ser du är Ekumeniakyrkans stora utmaning? Konkret så har vi ett stort ekonomiskt underskott, säger Sara direkt, men fortsätter med att berätta om ett möte hon varit delaktig i just om kyrkans utmaningar av olika slag. Vi satt och pratade igår med några ur kyrkoledningen om vad vår kyrka är och varför vi egentligen behövs i det kyrkliga sammanhanget. Sedan är det ju häftigt att det i vår teologiska grund står att vi är ett provisorium. Att vi vill att kyrkan egentligen ska bli ett. Men hur och varför vi behövs just nu är en stor utmaning. Samtidigt tycker jag det finns ett svar på det. På lokalt plan är det ofta som Ekumeniakyrkan får vara den samlande punkten för ekumeniken eftersom man har en fot i det frikyrkliga och en i det mer svenskkyrkliga. Så namnet Ekumeniakyrkan är inte dåligt utan faktiskt mycket talande. konstaterar Sara avslutningsvis. Det skriver Tina Strömberg. Syntolkning. Bild 1. Sara är i 55-årsåldern, har kort grått hår och korsformade örhängen. Bild 2. Ekumeniakyrkans logotyp i form av ett kors uppbyggt av små rutor i olika färger. Gula, röda, lila, blå och vinröda. När punkter blir musik. Med vänsterhanden på pappret och högerhanden på tangenterna klinkar jag långsamt fram melodin. Det går inte fort, men det går. Förtjust konstaterar jag att det är som att lära sig ett nytt språk. Att det finns punktskriftsnoter har jag vetat sedan jag var barn, men jag har aldrig lärt mig dem ordentligt. Trots att jag som 12-åring fick lite privatundervisning av Anna Nord och trots att Lasse Widéns lektioner i slutet på 80-talet på somrarna på Krokholmen är det nog först nu som jag har knäckt koden. Kanske var jag för omogen då för tiden, eller kanske är det först nu som jag förstår vilken nytta jag kan ha av det nya språket. Vi är 8 personer som går en helgkurs i punktskriftsnoter. Det sker i slutet av september på Almåsa Havshotell. Det är en sällsynt kurs som har arrangerats bara ett par gånger tidigare. Det är Synskadades Riksförbund som ordnar den och Anna Nord och Frank Skaret som är våra lärare. Stämningen är så där bubblande och glad som den kan vara när alla är hängivna och vill lära sig. Vi sitter i ett av Almåsas mindre konferensrum och de flesta av oss skriver nottecken med hjälp av gamla hederliga Perkins, alltså punktskriftsmaskiner som en del skulle kalla plåtskrällen. De låter mycket, det hamrar när man skriver och säger pling vid radens slut. Man skulle kunna tro att ljudet är störande, men för mig väcker det minnen av låg- och mellanstadiet då jag som integrerad i vanlig klass satt bland mina seende klasskompisar och hamrade på just en sån. Stackars barn, att de stod ut. Men mina tankar går längre tillbaka i tiden än så. De går till Louis Braille. Det var ju han som uppfann punktskriften. Det har jag vetat sedan jag var liten, men att han även skapade noter på punktskrift, det har jag nog glömt eller aldrig vetat. Tänk att denne man för så länge sedan gjorde en så enorm insats. Det skedde i ett samhälle som såg helt annorlunda ut än vårt, och vi har otrolig nytta och glädje av det än idag över hela världen. Han måste ha varit exceptionellt begåvad eller i alla fall oerhört envis och uppfinningsrik. Vad hade hänt om han inte hade funnits? Hur hade mitt och andra punktläsares liv sett ut då? Förmodligen hade jag inte suttit och skrivit på det här sättet, på en dator försedd med punktskriftsdisplay. Vänsterhanden läser och högerhanden spelar. Så här ska man inte göra egentligen när man spelar efter punktskriftsnoter, men jag är så ivrig att jag inte kan låta bli. När man kan punktnoter bättre är tanken att man ska läsa en bit med båda händerna, memorera vad man läst och sedan spela det. Men nu är jag så hänförd över att jag kan översätta det som står på pappret till musik, att jag låter vänsterhanden läsa och högerhanden spela. Framför mig har jag en lång klaviatur med en massa vita och något färre svarta tangenter. Tänk att i Brailles notsystem har alla de här tangenterna, varenda en av dem, ett eget tecken eller kombination av tecken. Punktskriftsnoter har inget gemensamt med hur svartskriftsnoter skrivs. Man använder sig inte som i svartskriften av fem linjer som ger den seende läsaren en lättöverskådlig notbild. Nej, här skrivs noterna mer som vanlig punktskrift i långa rader från papprets överkant till dess slut. Mellanslagen utgör taktsträck och andra tecken visar vilken oktav man befinner sig i. För att spara på papper men också för att underlätta läsningen finns det repristecken. På samma sätt som siffertecknet berättar att det som kommer härnäst är siffror finns det tecken som visar att nu följer notskrift. Det finns även ett tecken för att signalera att nu återgår vi till vanlig text igen. Det skrattas förvånat när våra lärare berättar att återställningstecknet i punktskriftsnoter är samma tecken som för bokstaven Å. Men det är bara en slump att det råkat bli så. Louis Braille kunde inte svenska. Än mindre visste han att vår svenska bokstav på punktskrift skulle skrivas med punkterna 1 och 6. Mitt klinkande på pianot börjar allt mer ta form. Har jag inte hört den här melodin förut? Jag läser texten till sången som står efter noterna och inser att jo, jag har hört den förut. Det är en sång av Alice Tegner som heter Solvisan. Snälla sol, vill du lysa så vi alla slippa frysa. Det skriver Finn Hellman. Boktips, den ofrivillige rebellen. I bokserien Världens dramatiska historia kom i somras en bok om Martin Luther. På mindre än 4 timmar får du lära dig om Martins liv med toppar och dalar. Om hans lära, vilken han inledningsvis inte alls hade för avsikt skulle bilda en ny kyrka och absolut inte att den skulle sammanblandas med politik. Vi får överskådligt veta hur den kom att anammas i Sverige, eller kanske snarare hur Luthers lära kom att utnyttjas och bli till något som i boken uttrycks som protestantisk ortodoxi i kyrkor och landets lagar. Under Tysklandsresan i Luthers fotspår och i denna bok har jag fått insikt om att också jag haft en knapphändig bild av den komplexa Martin Luther. Att den stränga, strikta Luther alls inte överensstämmer med den verklige som landade teologiskt i att vi, förenklat sagt, ska leva glatt. Boktitel: Martin Luther, den ofrivillige rebellen. Författare Thomas Blom. Boken finns att läsa som text och inläst på ljudbokstjänst som Storytel. Andra delar i bokserien finns inlästa på Legimus, så också denna kan så småningom förväntas där. Det skriver Tina Strömberg. Syntolkning, bokomslaget med målat porträtt av Martin Luther. Han har svart lockigt hår, runt ansikte, svart basker och svart dräkt som går upp över halsen. Utblick, skola för blinda i Indien. Vår förening har beslutat att stödja NELC, School for the Blind i Cooke Behar, Västbengalen, Indien. Det är en kristen internatskola som sedan 60 år ger blinda barn en chans till utbildning, trygghet och framtidstro. I juni i år hade vi glädjen att få besök från Indien av skolans rektor Rai och hans hustru Svetlana och deras dotter. De tillbringade några dagar i Sverige och deltog bland annat vid syskonbandets gemenskapsdagar där flera av våra medlemmar fick möta dem personligen. Många fick på sitt hjärta och uttryckte en önskan att syskonbandet ska engagera sig för denna verksamhet, något styrelsen hörsammat. Grundande. Skolan grundades 1965 av de norska missionärerna Britt och Olave Hodne. Britt blev starkt berörd av att se blinda barn tigga på gatorna i Cooke Behar och då det inte fanns någon blindskola i hela regionen beslutade hon sig för att starta en själv. Med 4 elever och en lärare började verksamheten som hon kallade Cook Behar Blind School. Hennes make Olave stöttade henne helhjärtat och tillsammans la de grunden till en plats där barn med synnedsättning kunde få utbildning och hopp om en annan framtid än som tiggare. Verksamheten idag. Idag är 70 elever inskrivna på denna skola. Skolan tar emot synskadade barn och ungdomar från alla bakgrunder, oavsett religion, kast eller samhällsställning. Eleverna erbjuds gratis mat, boende, utbildning och medicinsk vård. Förutom grundskoleutbildning fram till årskurs 8 får barnen möjlighet att lära sig musik, hantverk och datorer. De tränas även i praktiska färdigheter som korgmakeri, vävning och ljusstöpning, kunskaper som kan ge en väg till självförsörjning. Begåvade elever får stöd att fortsätta studera i andra skolor från årskurs 9 och uppåt, och många har även fått möjlighet att vidareutbilda sig i olika delar av Indien. Genom åren har skolans elever etablerat sig som lärare, fysioterapeuter, telefonoperatörer, hantverkslärare, banktjänstemän, korrekturläsare i braille och egenföretagare. Ekonomiska utmaningar. Skolan har alltid levt med ekonomiska utmaningar. Under 2003-2004 tvingades den till och med hålla stängt i ett halvår på grund av brist på resurser. Grundaren Britt lyckades starta upp med ekonomiskt stöd från norska Sandalmissionen och svenska KMA, kvinnliga missionsarbetare. Sedan 2010 har skolan haft stiftelsen Brödet som sin kanske viktigaste finansiella stödjare. Men vid årsskiftet avslutar stiftelsen hela sin verksamhet och därmed försvinner även stödet till blindskolan. Rektor Rai med team står nu inför en ny situation. Han vill inte ersätta en enda stor bidragsgivare med en annan att vara så beroende av, utan vill istället bygga ett bredare nätverk av stöd där många individer och organisationer bär tillsammans. Detta skapar både stabilitet och långsiktighet. Det är i denna situation som syskonbandet nu går in, till både deras och vår glädje. Genom att bidra ekonomiskt med en liten del till NELC, Northern Evangelical Lutheran Church School for the Blind, får vi vara med och möjliggöra att blinda barn i Cook Behar kan fortsätta få utbildning, trygghet och framtidshopp. Läs gärna också i syskonbandet nummer 2 från 2021. En målande skildring av samtalet med Rai som en grupp syskonbandare hade med honom och hans blinde far som då var skolans rektor. Det skriver Tina Strömberg. Syntolkning. 2 flickor i blå skoluniform läser punktskrift. Bredvid sitter en lärare som hjälper den ena flickan genom att hålla sin hand över hennes. Resedagbok, Tysklandsresan, del 1. Syskonbandet tillsammans med norska och danska KAB har gjort en gemensam resa i Luthers och Bachs fotspår. 50 personer, inklusive reseledare och busschaufför, fyllde bussen som tog oss genom Danmark och runt i östra Tyskland 5 dagar i september. Du får här och i några nummer framåt ta lite del av resmål och intryck. Först ut är Rickard Spele som skriver om de första dagarna. Onsdag 17 september var det dags att träffas på Kastrup för avresa med buss mot Tyskland. Jag och Lena startade vår resa från Stockholm en vecka tidigare. Vi hade bestämt att ta bilen och i sakta mak åka söderut för att komma till Skåne i god tid innan överfarten till Köpenhamn. Efter några dagar hamnade vi i Hässleholm, av en tillfällighet, trodde vi. Vi kom dit sent på eftermiddagen och Lena googlade för att se om det fanns något roligt att göra en lördagkväll. Det var höstfest med buffé i Västerkyrkan, en EFS-församling. Glada i hågen åkte vi dit och blev hjärtligt välkomnade trots att vi aldrig varit där och inte kände någon. Vi var de enda utomstående gästerna. Alla andra var med i församlingen. När vi vid bordet där vi hamnat började berätta om vår kommande resa säger en kvinna mitt emot oss att det är hennes svåger som är reseledare. Senare på kvällen berättade en kvinna om sitt arbete i bland annat Uganda där vi varit ett tiotal gånger för att hälsa på vår äldsta son som länge bodde där. Under berättelsen om Uganda bröt ett riktigt oväder ut med häftigt regn, stark blåst och åska. Lena sände en bön om att vädret skulle lugna ner sig innan vi skulle gå hemåt och när vi kom ut från kyrkan var allt helt lugnt. Med andra ord var vi på rätt plats vid rätt tidpunkt och vi kände oss övertygade om att Gud hade en plan för denna resa. Så var det avresedags med knappt 50 deltagare, en tredjedel från Sverige, Danmark respektive Norge. Färja mellan Gedser i Danmark och Rostock i Tyskland och sedan cirka 30 mil bussresa till Wittenberg. I bussen hann vi lära känna många nya personer och trots många timmar i bussätet tyckte vi att resan gick fort. Torsdag den 18 september började med en härlig frukostbuffé och sedan blev det en förmiddagspromenad i centrala Wittenberg. Vår reseledare och guide berättade målande om olika platser och händelser i Luthers liv. På en portal var Luthers 95 teser upptecknade, vilket väckte mycket känslor och skapade stora motsättningar inom den katolska kyrkan. Mitt på det stora torget fanns en taktil modell av stadskärnan som uppskattades av många. Genom staden flöt en liten å som på Luthers tid vissa dagar användes som dricksvattens reservoar och vissa dagar som kloak. Det gällde alltså att hämta vatten på rätt dag. Lunch bestående av en mustig köttgryta och lite kaffe på det gjorde att vi nu var redo för avfärd till Erfurt. Väl framme var det besök i Augustinerklostret där Luther spenderade en hel del tid. Några väggmålningar fångade vårt intresse som speglade dåtidens konflikt mellan den framväxande lutherska kyrkan och den katolska. En målning visade att det minsann var mycket roligare och färggrannare att vara lutheran och att katolikerna hade det tråkigt och färglöst. Konstverken användes för att ta politisk ställning i den tidens laddade diskussion inom kristendomen. Incheckade på ett nytt hotell i Erfurt var det dags för middagsbuffén och möjlighet att lära känna ytterligare några av våra medresenärer. Efter en intensiv dag somnade vi gott. Det skriver Rickard Spele och foto Daniel Strömberg. Syntolkning. En leende Rickard står framför en gammal stenkyrka med utsmyckningar. Rickard är i 60-årsåldern och har grått kort hår. Det är bra med vit käpp. Den 15 oktober var det Vita käppens dag. Vi passade på att fråga Jenny Fällström om hennes relation till detta hjälpmedel när hon besökte oss på kontoret i Alvik. Jenny testade att använda vit käpp för första gången på syskonbandets ashramhelg förra året och blev positivt överraskad. Hur känns det för dig att använda vit käpp? Du har inte gjort det så länge. Det känns jättebra. Det blir tydligare att se och att känna trottoarkanten på vägen. Det är lättare att gå ute. Jenny berättar om ett minne från en av sina promenader med den vita käppen. Jag gick en promenad i skogen och hörde ett ljud bakom mig. Det var jättesvårt att förstå vad det var. Ljudet visade sig tillhöra en kvinna som kom ifatt Jenny. Kvinnan såg att hon hade vit käpp och sa: "Det här ljudet är ju jättesvårt för dig att höra vad det är, för jag går med stavar." Det var ett så speciellt klickande ljud så jag blev glad att hon berättade, för jag kunde inte se det. "Tyckte du det var svårt när du skulle lära dig att använda vit käpp?" "Ja, då kände jag att det var väldigt speciellt att hålla i den. Det var lite svårt till en början hur jag skulle använda den." Jenny har nu använt käppen i 1 år och känner att hon behärskar den fullt ut. Vad tycker du om att Vita käppens dag uppmärksammas? Det är jättebra med en egen dag för att visa och ge tips till andra och berätta att det är bra med vit käpp. Det skriver Stina Sköld. Syntolkning. Jenny är i 50-årsåldern och har kort ljust hår och solglasögon. Hon står i solen ute på en gräsmatta. I bakgrunden syns träd med gulgröna löv. Bibel och appanvändning. 2 dagars kurs i Alvik. Tekniken och inte minst skärmläsare på våra mobiler gör det tillgängligt för oss som inte ser och öppnar helt nya möjligheter i vårt vardagliga och även andliga liv. Använder du din smarttelefon allt mer med skärmläsare och skulle vilja lära dig använda den än mer också för att exempelvis läsa Bibeln? Är du redan van användare men vill få än fler tips? Då är du välkommen till 2 dagar hos syskonbandet med fokus på appar med anknytning till Bibeln och andaktsliv. Givetvis är det du lär dig användbart också inom andra områden. Du förväntas ha grundläggande kunskap om att navigera dig fram på din mobil med skärmläsare, företrädesvis iPhone med VoiceOver. Du ska ha med dig ditt lösenord för att kunna ladda ner appar. Viktigt är att du har hörlurar. Vill du lära dig navigering och kommandon med tangentbord eller punktdisplay till din telefon, så ta också med dig sådant. Allt detta för din egen skull att få ut så mycket som möjligt av dessa dagar. Vi kommer att gå igenom och du får prova navigera dig fram i Bibelapp, leta fram bibelläsningsplan och ändra bibelöversättning. Du får tips på andra användbara appar och vi delar med oss av ytterligare tips. Gruppen kommer inte vara större än att var och en ska kunna få hjälp utifrån sin nivå och vana. Givetvis blir det också tillfälle för gemensam andakt och umgänge. Datum och tid. Fredag 27 februari klockan 14 och avslut lördag 28 februari klockan 15. Platsen är Ekumeniska centret i Alvik, cirka 15 minuter från Stockholm central. Deltagaravgift 300 kronor vid eget boende, 600 kronor för del i dubbelrum på hotell. Du erbjuds subvention på 700 kronor för den del av din resa som överstiger 500 kronor. Möjlighet finns även att vid behov söka enskilt bidrag. Anmälan. Anmäl dig till syskonbandets kansli senast den 9 februari, men gärna tidigare, och antalet platser är begränsat. Mikael Liljekvist och Tina Strömberg är det som leder dessa kursdagar. Välkommen att höra av dig till oss vid frågor eller funderingar. Mikael på telefon 070-200-8940. Eller Tina på telefon 08-641-3095. Bönenotis. Låt oss tacka och be tillsammans var och en där vi är för vår gemenskap nära och långt borta. För det vi får och vill betyda här i vårt land. För våra grannländer. För våra systerorganisationer i Afrika och för nyfunna syskon i Indien. Redaktionsruta. Syskonbandet, medlemstidning för Kristna Synskadades Förening, Syskonbandet. Tidningen ges ut på punktskrift, svartskrift, CD och på e-post. Tidningen finns också på vår hemsida www.syskonbandet.se/medlemstidning. Adressen är Syskonbandet, box 14038, postnummer 16714, Bromma. Besöksadressen Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18, plan 2 i Bromma. Telefonnummer kansli 08 641 3045 eller 08 641 3095. E-post kansliet @syskonbandet.se eller redaktion @syskonbandet.se. Ansvarig utgivare Mikael Liljekvist. Redaktör Tina Strömberg. Grafisk formgivning Stina Sköld. Plusgiro 364-49-7. Swish 123-148-8220.